Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag fortsätter vi traggla oss igenom Jens Ganmans text om public service många misslyckanden med ingen mindre än Jens Ganman själv i egen anskrämligt nykter person. Förra gången Jens var med försökte vi ta oss igenom en nästan 100 sidor lång bloggpost som Jens har skrivit som heter Rapport från värdeavgrunden. Vi kom bara 22 sidor. I det här avsnittet gör vi vårt bästa för att ta oss igenom resten av texten. Vi kommer bara en bit, är jag rädd. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik. I tider som dessa behöver jag det mer än någonsin. Om du är intresserad av att stötta mig på Patreon, sök på mitt namn Aron Flam. Det går också bra att swisha på 0768943737, 0768943737. Och vill du donera bitcoins så brukar jag lämna en bitcoinadress i beskrivningen nedanför avsnitten, oberoende av plattform du lyssnar på. Nu ska du i alla fall få höra på den mycket verbalt begåvade Jens Ganman. Så njut. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Jens Ganman.
Tack ska du ha, Aron Flam.
Ja, vi försökte ju ta oss igenom din långa, långa rapport från värdeavgrunden förra gången du var här. Mm. Och jag har fått en del märkliga reaktioner på det avsnittet. Märkliga i form av positiva. Jag gillar inte positiva reaktioner, som du säkert vet.
Okej. Okay. Ja, det lät olycksbådande. Kan du berätta om de reaktionerna?
Ja, men det var folk som skrev... De skrev saker som keep it up.
Det är sån här sport. Ja, precis. Lingo, det gillar inte vi, eller?
Bra jobbat.
Nej, heja, heja.
Alltså, bra jobbat är liksom ett steg från ett handhjärta. Så snälla, tona ner er lite.
Okej, okej.
Strama upp er. Men det var i alla fall ett väldigt populärt avsnitt som vi gjorde. Trots att du och jag verkligen kände oss som att vi satt och trögade oss igenom någon gammal bloggpost du hade skrivit. Bara för att lämpa av dig liksom ångest.
Ja, terapeutiskt syfte.
Precis.
Och det hemska är att det här verkar ha resonerat hos väldigt många. Och det är inget bra betyg till... Det är ett bra betyg till oss, men det är inget bra betyg till public service om så många känner igen sig i det här bottenlösa gnället.
Nej, men vi lämnade ju i alla fall alltså nästan 3/4 av din text där här efter 1 timme och 20 minuters genomgång.
För då började jag Annie Lööf basha och spårade ur.
Ja, precis. Men så vi får ha det som riktmärke den här gången också.
Ja. Jag ska börja med att be om ursäkt. Det är många som har anmärkt på en speciell detalj när det gäller den förra podden. Så jag ska försöka låta bli att göra det den här gången. Det är många som har sagt det. Gud vad du svor. Och då lyssnade jag igenom det och hörde det att ja, jävlar vad jag svor alltså. Det var många svordomar, ett fattigt språk. Det vill inte jag skylta med, för jag är lite snobbig och anser mig ha ett ganska rikt språk. Så den här podden, så varje gång jag svär, då ropar du Filippin.
Va? Varför det?
Jo, men det här gamla, du vet.
Nej, det vet jag inte. Nej, men... För jag har inte firat jul, så jag vet inte att ni gömmer en nöt i gröten. Och att den som får nöten sen måste ligga med farmor. Jag har ingen aning om vad ni har för traditioner.
Nej, men man ska ju ropa Filippino på något. I något skede där så ropar man Filippin. Så när jag svär, då kan du ropa Filippin. Och då vet jag att, oj, nu är jag out of bounds. Nu ska jag inte svära så mycket.
Men jag svor inte så mycket. Alltså.
Nej, men du är ju en bildad... Nej, men Östermalm, judisk Östermalms intellektuell, du svär väl inte?
Jo, jag svär väldigt mycket, men jag tycker också att svenskan är ju ett språk som har väldigt få ord. Vi har ju tydligen runt 200-300 000 ord och engelskan har mellan 1,2 och 1,6 miljoner ord. Och vi använder ju ofta svordomar som adjektiv, vi svenskar. Vi använder dem ju för att förstärka positiva ord. Alltså man kan ju säga att någonting är till exempel fittgott.
Ja.
Och då menar man ju inte att det smakar illa, utan du menar ju att det här, den här gräddbakelsen, den var ju fantastiskt god. Liksom.
Fast just i dessa tider när landslagsspelare hängs ut för att de har använt just det där ordet för att skälla på italienare som inte vill, som buar under nationalsången, så kanske man inte ska säga just fittgott. Men jag förstår vad du menar.
Ja, men man kan också säga asgott, vilket verkligen är en oxymoron, därför att ett as, alltså ett kadaver, borde ju inte vara gott överhuvudtaget.
Nej, det har du helt rätt i. Det var bara det när jag hörde mig själv prata med dig så lät ju du mycket smartare än jag, och det är du ju också. Men jag lärt mycket sämre och mycket dummare än vad jag faktiskt är när jag hela tiden skulle krydda allting med fan och jävlar och helvete och sådär. Det var lite tröttsamt till slut, så jag ska verkligen försöka tänka på det nu. Att inte
det måste bara varit domprosten som skrev till dig. För jag upplever dig som belevad och inte speciellt.
Ja, men det säger nog mer om dig än om mig. Ja, nej, men det var bara en liten parentes. Och jag tycker vi ska gå vidare med vårt public service-gnäll här. Ja. Det har hänt jättemycket sen sist vi gjorde det här.
Ja, precis. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja en sida efter att vi la av.
Ja.
För då kommer vi nämligen in på rapporteringen från terrordådet på Drottninggatan i april 2017. Och den posten inleder du med att skriva: jag tittar och lyssnar och får ont i huvudet.
Mm.
Och då undrar jag, kopplar du ihop din huvudvärk med vad du ser och hör från public service?
Definitivt. Och det var ju inte så att det saknades orsaker för att ha huvudvärk som det var, för att det skett ett brutalt massmord på mitt i huvudstaden. Och jag är väldigt noga med att kalla det här för ett massmord och kalla det för ett brutalt massmord, därför att jag tycker att public service med flera andra har hjälpt till att förringa det som hände genom att kalla det allt annat än det var. De kallar det olycka och ja, i bästa fall katastrof och så. Men det var ett bestialiskt, besinningslöst, fruktansvärt massmord, det som skedde på Drottninggatan. Även om, vad heter hon, sångerskan där...
Malena Ernman?
Nej, inte Malena Ernman. Hon den andra. Sarah Dawn Finer tyckte att vi skulle... Hon sjöng den här I'm moving on typ dagen efter. Jag tyckte att det var kanske lite tidigt to move on redan 24 timmar efter det här. Speciellt som att blodet knappt hade hunnit torka. Men det där ingår i hela den här psykosen. Att vi får inte kritisera det handlar om. I det här fallet då, organiserad religion och de konnotationer som kommer från det. Utan man ska snabbt gå vidare och låtsas som att nej, men det här så här har alltid varit. Det är inga problem. Det här gör oss starkare. Tycker ja. Public service.
Jag intervjuade en kille för dekonstruktiv kritik som heter Stefan Krakowski, som är läkare och psykiater igen.
Mm.
Och han är expert på vad skillnaden på terrorister är och galna människor. Och han säger att terrorister kan man inte bota med extra kärlek.
Nej, så är det nog. Så är det nog.
Ja, det är hans erfarenhet som bara då är praktiskt förvärvad.
Ja. Ja. Men dramaturgin kring det brutala massmordet på Drottninggatan här i våras, från public service sida, och inte bara dem, men många. Dramaturgin var ju där att man skulle liksom, man skulle spekulera om allting annat än vad det faktiskt förmodligen var. Det talades om till exempel där i någon av sändningarna om att en lastbil hade skenat. Ungefär som hästar skenar ju. Det är när ryttaren ramlar av och då skenar hästen. Lastbilar i allmänhet skenar väldigt sällan, för det betyder att de är förarlösa. Och att någon i så fall har bundit fast något runt gaspedalen och så. Så det här var definitivt inte en skenande lastbil. Liten detalj att bara börja med.
Och de hade ju skickat ut sin... stjärnreporter kanske man ska säga, Kerstin Holm.
Ja. Hon är ett fenomen.
För att rapportera från den fruktansvärda olyckan. Jag ber om ursäkt, Jens, men jag måste faktiskt hålla mig till det officiella narrativet.
Ja, det kanske är bäst.
Ja. Så, och då skriver du: hur i helvete har denna människa fått jobb på Sveriges största tv-kanal? Du blir alltså väldigt chockad.
Ja, Därför att hon går ju fram som en slottermaskin när hon ska intervjua chockade människor eller människor som inte har sett någonting och absolut inte har någonting att berätta. Hon avbryter ju i princip också Stefan Löfven när han faktiskt gör en bra grej och kommer dit och lägger ner en krans vid mordplatsen. Och alla omkring där är helt tysta. Det finns en viss värdighet i det här tillfället, vid det här tillfället. Men Kerstin Holm ska då tränga sig fram och få till någon slags intervju med statsministern när han står där och sörjer. Och de som inte har tittat på det här kan ju gå in själva på YouTube och kolla, för det finns en sån här Best of Kerstin Holm som är 10 minuter lång. Och den är fullständigt barock. Och det man funderar på det är hur kan sådana som hon och Peter Rawet som vi kommer tillbaka till snart med flera andra reporter och journalister som uppenbart är past their prime eller aldrig har varit i sin prime skickas ut för att göra såna här känsliga eller viktiga reportage gång efter annan. Det händer hela tiden. Det är en förolämpning mot tittarnas intelligens.
Ja, man är ju rädd att hålla med. Jag låg
inte, inte rädd att hålla med, men böjd att hålla med kanske.
Ja, böjd att hålla med. Alltså, ja, jag är rädd
inte
att jag
rädd
måste,
att hålla med.
Nej, jag ska berätta att under den dagen så låg jag och sov på ett hotellrum i Växjö. För jag var på turné med mina kollegor i Sämst. Och sen vaknade jag och hade missat så otroligt många samtal på telefonen. Från människor jag känner som hade glömt att jag inte ens var i Stockholm vid tillfället. Så man vaknade ju till fullständigt kaos. Och sen när det har hänt så tänkte man, ja, det var ju lite typiskt nästan. För det var ju också andra gången någon försökte slå till mot just Drottninggatan.
Mm, just det, det var inte alls första gången. Så många faktiskt sa också i... Det var också en sån där käpphäst som public service körde med dagarna efter det här. Att nu har terrorn kommit till Stockholm, men nu har terrorn kommit till Sverige. Det är inte sant, eftersom någon försökte spränga sig i luften på Drottninggatan redan 2010 eller 2009.
Ja, det var nog 10 tror jag.
Och det misslyckades.
Taimur Abdul Wahab.
Just det, han misslyckades ju, eller han sprängdes själv. Men det hade kunnat gå åt en massa människor där. Så det var bara en ren tur att det inte hände den gången. Så det var verkligen inte första gången som terrorn kom till varken Sverige eller Drottninggatan.
Varför tror du att de hatar Drottninggatan så mycket? På riktigt, jag har ställt mig den frågan. Varför Drottninggatan? Det är, bara... är det verkligen den bästa symbolen för västerländskt förfall i Sverige?
Ja, ligger inte det här badet där?
Centralbadet?
Centralbadet ligger där. Där pågår det mycket konstigheter jag har hört.
Ja, som de har bubbelpool och så har de ett bastrum.
Ja, okej. Okay, ja, men det kan vara så att män och kvinnor badar tillsammans så att det är provocerande.
Ja, det är det. Man får, alltså, vi har samma swimmingpool. Man får samtidigt i vattnet, man simmar runt i en cirkel. Ja. Så har de klassisk musik på i högtalarna.
Åh, gud vad snobbigt. De kan väl ha Brandsta City Släckers istället, då skulle jag gå dit och bada. Jag tror så här. Det är
alltså,
bara för
jag har inte varit där ofta, men jag har tagit dit min mor på mors dag. Ja, för det är trevligt.
Don't backpedal. Mm. Jag tror att det bara har att göra med att de kollar vart största genomströmningen av människor är. Och det finns ju för fan appar nu. Filippin skulle du ha sagt där.
Aha.
Ja, det finns ju appar
för
faktiskt.
För ett så handlöst ord som fan.
Ja, för att du vet...
Den här domprosten är alltså hård.
Droppen urholkar stenen. Nej, men det finns appar där du kan kolla numera var det finns mest människor och bilar och trafik och sådär. Och det är klart att de här terroristerna har det. De kollar ju vid vilket klockslag, vilken dag i veckan och var ska man slå till. Så det är ju bara därför.
Så det här borde ha förutsätts kan man säga.
Ja, det skulle kunna ha gjort, men jag tror att de har ganska bra koll på det här. Men public service ställer ju till det för, vad kallar man det? Alltså det finns ju myndigheter som jobbar med det skydd av det civila samhället, och då är det väldigt viktigt hur public service framförallt då interagerar med andra myndigheter, för de är ju informationsbärare, och speciellt när det händer någonting sånt här.
Då är det som allra viktigast.
Då är det allra viktigast, och det är då man väljer att skicka fram Kerstin fucking Holm.
Filippin.
Ja, fast inte engelska svordomar.
Okej,
okay,
ja. Då får du säga Kerstin Filippin Holm.
Ja, Kerstin Filippin Holm skickar dem ut, och efter bara hennes första insatser där på mitt på dagen eller på förmiddagen, då borde ju någon producent ha sagt, vi måste rycka henne, det här går inte, någon får åka och hämta henne och så skickar vi dit någon som vet vad de håller på med.
Mm.
Men det gjorde man inte, och det är den här nonchalansen som är så frapperande och genomgående i public service, att det är sånt slarv numera på alla nivåer. Det finns liksom ingen kompetens, jag hatar ordet kompetenssäkring och sånt där, men du förstår vad jag menar, att det är sådär, ja men hon har jobbat här länge, hon får väl åka och göra det här, eller den var den enda som var hemma eller som inte var sjukskriven idag, så den får väl åka och göra det här. De har en budget på 7 miljarder. Jag tycker att vi som konsumenter och straffpålagda skattebetalare i det här fallet, eller licensbetalare, vi kan kräva mer för 7 miljarder än det här. För det där var paj, det var en cirkuskonst. Det var en cirkus.
Ja, till med. För de fick ju faktiskt tillfälle att göra bot och bättring redan i augusti under terrordådet i Barcelona.
Just det. Då hade de en utsänd som var där och rapporterade. Och rapporterade om, det är du som har min utskrift i händerna, så rätta mig om jag har fel här. Men de pratade om att det var inte en härlig stämning vid den här manifestationen dagen efter terrorlådet. Men det var någonting bortemot det, att det var det var lite coolt det här med.
Häftig.
En häftig, så sa de. Det var en häftig stämning. Och det där ingår i public service narrativ, att försöka vända de här terrordåden till något positivt. Att varje terrordåd för oss närmare varann, vi blir starkare av det. Det är egentligen någonting bra. Och den inställningen är ju som hämtad ifrån Orwells 1984. Det är precis det de håller på med där. Man byter ut betydelsen av ord, man hittar på nya betydelser. Bra blir dåligt, dåligt blir bra. Det är precis, det är som en provkarta på det Orwell skrev om, det public service håller på med nu. Skrämmande.
Ja, det är verkligen beklämmande. Det är massa ord vars värde nu har devalverats på grund av att de antingen betyder någonting helt annat eller har fått nya ord.
Ja.
Och vi kommer nog komma till fler exempel här i texten, därför att, förlåt, du får faktiskt ta och läsa lite här.
Ja, okej. Okay. Jo, men apropå det här med terrordåden och så är det så här, va? Att jag skrev så här i min bloggpost: hur kommer det sig att alla dessa unga män, och en del kvinnor för all del, finner stöd för sina terrordåd i just Koranen? Vad står det egentligen i den här boken? Är den verkligen så kapitalt feltolkad som vissa vill göra gällande? Hur är det möjligt? Och de här frågetecknen skulle kunna rätas ut om någon journalist på till exempel SR eller SVT läste Koranen. Jag själv har gjort det, jag vet att du har gjort det, Aron. Jag köpte den för ett antal år sedan, började kolla om de här sakerna som påstods stå i Koranen verkligen stod där, bara för att min egen allmänbildning skulle. Jag vill veta det. Mm. Och kunde konstatera ganska snabbt att ja, allt det där stod där och mer därtill. Jag har vid flera tillfällen faktiskt lagt fram Koranen fysiskt på bordet framför journalistkollegor. Och i mitt exemplar av Koranen så sticker det ut sådana här post-it-lappar där man kan gå in och snabbt och hitta var de här grejerna står. Och så har jag sagt så här: titta själv vad som står i den här boken. Lägger ingen värdering i det, men bara för din allmänbildnings skull så kan du väl bara slå upp här och kolla så att du ser att det faktiskt står. Vet du vad de gör då? De skjuter den fysiskt ifrån sig över bordet och säger typ, ja, det borde man ju göra någon gång. Man borde ju ta reda på vad som står i den. Och jag säger, men den ligger här nu framför dig. Jag kan slå upp åt dig. Jag har till och med gulat inne i du är bara titta liksom.
Har du gulat i Koranen? Understrykningar i en helig bok.
Precis, men det har jag gjort i Bibeln också. Och det, det intressanta är att då blir deras reaktion så här: varför är du så fixerad vid Koranen? Det här är nästan lite sjukligt. Varför är du så intresserad av Koranen? Och då säger som en väldigt mycket i nyhetsrapporteringen idag handlar om religion, mycket handlar om islam, mycket handlar om vad som står i Koranen och inte vad som styr den religionen. Då tycker jag som journalist att man har ett ansvar att ta reda på själv vad det faktiskt står där. Men de är patologiskt oförmögna och patologiskt ovilliga att ta reda på det, för att jag tror att de anar någonstans att om de gör det så kanske de får sina, inom citattecken, fördomar bekräftade. Och då blir det jättejobbigt, because you can't have it unknown. You can't unknow. Du kan inte oveta det du en gång har lärt dig. Så har de en gång slagit upp det här och sett att, oh shit, det här står faktiskt Filippin. Då blir det jättejobbigt.
För shit. Herregud.
Då blir det jobbigt. Och då är det enklare att göra det public service som helhet och via sina medarbetare så ofta gör nu: lying by omission eller lying by not knowing.
Alltså att man helt enkelt, man skulle kunna säga att det är en typ av lögn där man inte direkt ljuger, man bara utelämnar information som är bärande för att folk ska förstå sammanhanget.
Exakt.
Men tror du inte att de här människorna reagerar samma sak om du lägger fram gamla testamentet med post-it-lappar och understrykningar i?
Nej, absolut inte. Det är helt tillåtet att tycka att det som står i Gamla testamentet eller Nya testamentet eller vilken annan religiös skrift som helst, det är helt okej att säga, ja, gud, det är jätteknasigt. Därför att det där kommer också alltid när jag har försökt diskutera det här med journalistkollegor. Om man säger så här: vet du vad det står i Koranen? Ja, men vad står det i Bibeln då? Ja, det kan vi ta. Det är en annan diskussion, brukar jag säga. Vi kommer till det sen, men vi börjar med Koranen här, för det är lite intressant. Ja, men vad står det i Bibeln då? Där står det jättemycket konstigt. Efter devisen, du vet, som engelsmännen säger, two wrongs don't make a right.
Så är det.
Ja, men då vill man då fokus förflytta på en gång, därför att all kritik mot islam eller Koranen, eller ens ett intresse för det, det kan tolkas som så här lite skum rasism, och du fiskar i grumla vatten, och varför ska vi titta i Koranen liksom? Och det där är utbrett inom Sveriges Radio och SVT. Jag tror att det är ytterst få av deras anställda som har satt sig in i islam, satt sig in i Koranen. Och det märks på deras rapportering.
Ja, jag tror nog att det kanske inte är lika förbjudet att slå upp en bibel, men jag tror de är minst lika ointresserade av att göra det.
Ja, det är de säkert.
Så det blir ju ofta fel när de rapporterar om sånt också. Ja. Jag gillar att driva med religiösa skrifter, men för att kunna göra det så måste folk vara medvetna om de religiösa skrifterna. Och helst kanske till och med ha fått ut något värdefullt av dem.
Ja.
Därför att då blir det ju roligare när jag driver med dem.
Du måste alltid gå till urkunderna om du ska diskutera såna här saker. Eller som Jerry Seinfeld säger i det här avsnittet i Seinfeld. Look to the cookie. The black and white cookie. Look to the cookie.
Ja.
Ja, lite nörderi där. Lite Seinfeld-nörderi för dem som gillar Seinfeld. Som fortfarande tycker jag är världens roligaste tv-serie efter alla dessa år.
Är det så?
George Costanza, det är inte min förebild. Jo, på ett sätt är det, för att George Costanza, den rollfiguren som alltid ljuger, även när han inte behöver det. Som har en helt förvrängd självbild. Totalt paranoid och jättedålig på mänskliga relationer. Det är så igenkänningsfaktor i det. Jag älskar George Costanza. Jag var ihop med en tjej för många år sedan som sa, hur kan du gilla George Costanza? Han är ju motbjudande. Exakt! Det är därför han är så relatable. Det är därför man kan relatera till honom.
Ja, jag hatar ju mig själv. Det är därför jag inte gillar George.
Jag förstår precis vad
du menar. Men har du halkat på Larry David-tåget också och älskar Curb?
Mindre än Seinfeld. Jag tycker att Curb är fantastiskt roligt. Men Seinfeld var en perfect storm när den kom. Den perfekta stormen med de här fyra fantastiska skådespelarna.
Ja.
Och sen och Michael Rich, alltså det som hände på The Laugh Factory, heter det.
När han använde N-ordet.
Ja, han ballade ur fullständigt, och alla som älskade Kramer fick sluta älska Kramer. Under en liten period, nu är det glömt.
Ja, nu är det verkligen glömt. Ja. Men vi kommer nog till det också. Ja. Parallellt med allt detta, alltså ja, terrordåden, så kommer vi nämligen vända oss till hemvändande IS-terrorister slash mördare slash våldtäktsmännen. Och nu använder jag alltså din text rakt av.
Ja. Mm.
Och för... Nu har ju några hundra kommit hem.
Ja.
Mm. Och om jag inte minns helt fel så sa Säpo att det kanske är några tusen på väg hem.
Det sista de vågade kväka ur sig, det var att det var runt 3 000. Och då kan du förmodligen...
När och var det här? Därför att jag letade igår kväll och jag kunde inte hitta det nu.
Det är inte mer än en månad sedan. Eller kanske 6 veckor sedan.
För jag har för mig att någon sa det i ett avsnitt av Agenda som jag faktiskt länkade till i ett annat avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Men det avsnittet av Agenda har de ju nu plockat ner. För de har ju alltså det är ingen konspiration. Det är bara en sån här 30-dagars regel de har när de plockar ner program efter ett tag.
Ja, men jag är helt säker på att den siffran nämndes ganska nyligen, 3000. Och då kommer vi in på problemet, vilka 3000 av vad då? Jo, i public service vokabulär så handlar det hela tiden om resenärer.
Ja.
Och när man konsekvent borde tala om krigsförbrytare, för det är det handlar om, så får de här tjejerna och killarna heta resenärer eller rebeller eller till och med krigare, soldater. Alltså de använder, det blir komiskt när de slår knut på sig själva för att slippa använda vissa ord, till exempel krigsförbrytare, och ska kalla det för isresenärer. Resenärer, det är sådana som åker, pensionärer som åker till Mallorca, det är resenärer. Åker man ner för att delta ett folkmord i ett annat land, då är man krigsförbrytare. Men det finns en beröringsskräck inom public service som är, ja, än en gång, jag tjatar om det här ordet patologisk, men den är patologisk. Den sitter i väggarna, den är institutionaliserad. Det är ingen stor konspiration att alla på SR och SVT sitter och pratar ihop sig om det här, utan det är självreglerande. Man behöver inte göra det. Man behöver inte prata ihop sig, för att det kommer helt naturligt.
Korrekt. Så därför att en av de personliga anekdoter som du skriver om i Rapport från värdeavgrunden, det är en reklamfilm skulle man kunna säga.
Ja.
Som jag antar att Sveriges Radio har gjort.
Vilken tänker du på nu?
My Black Friend.
Vilken av dem?
Ja,
när du tänker på den här fotomontaget i direktionsvåningen på Sveriges Radio. Som täcker en hel vägg där.
Ja, precis. Exakt. Ja,
det är ingen reklamfilm, utan det är ju en jättefin fotovägg med väldigt många så kallade nysvenskar och även gammelsvenskar i en härlig blandning.
För du är där för att intervjua Silla Bänke.
Ja, precis. Jag ska göra en intervju med henne för finsk radio. Vi gjorde faktiskt en serie för Yle förra året, jag och en journalistkollega där i Finland som hette Åsiktskorridoren, som handlade om debattklimatet i Finland. Och då hade vi med några svenska röster och Silla var en av dem.
Och har de samma problem i Finland med åsiktskorridorer som vi har i Sverige?
Nej, absolut inte. Därför att Finland består, det är ett folk som består av vuxna människor. Alltså inte barnen i Finland. Men de vuxna i Finland är vuxna. Precis som att de vuxna i Danmark och Norge är i regel vuxna.
Hur lyckas du avgöra att de är vuxna då?
Det känner man när man åker dit och börjar prata med folk. Och de kan prata ganska öppet och dramatiskt om sådana saker som vi i Sverige tycker är jättejobbiga och där vi på en gång kommer in på, men vad menar du egentligen? Vad har du för värderingar? Det där är liksom i Finland min erfarenhet, att där pratar man i sak om problemen och så kanske man inte tycker samma sak om vissa saker. Eller
men det spelar liksom ingen roll vad man har för utgångspunkt, för man har fortfarande hål i vägen som måste fyllas.
Ja, eller man har problem med invandring, eller man har problem med tiggare eller vad det nu kan vara. Och så pratar man om det utifrån ett sakperspektiv, inte utifrån vad man känner, och man får obehag av att prata om de här och vi borde ha ett safe room, safe space, och jag blir triggad och etc. etc.
Så varför ska du göra ett reportage i Finland om åsiktskorridoren när de inte ens har en åsiktskorridor? Vi har en åsiktskorridor här, varför gör du inte ett reportage här om åsiktskorridoren, Jens?
Men du, Aron, jag har pitchat många grejer till Sveriges Radio genom åren. Som, det vet du själv hur det där är, att de är så här, ja men kom och berätta, och så gör man det, lägger man 2 timmar av 750 kronor då av egna pengar och egen tid på att åka och ta ett möte med dem, och sen hör de inte av sig på 3 månader, och så ringer man och frågar, men skulle inte ni återkoppla om det här vi pratar om? Ja, det där, om det blev liggande och vi har haft så mycket här och barnet har varit sjuk och jag har vabbat och bla bla bla. Och då får man lust att bara vråla telefonen, men ni har ju för fan Filippin, ni har ju 40 000 i månaden. Ni skulle aldrig överleva på den fria marknaden i det tempo ni producerar saker. Fast man säger inte det, utan man säger så här: åh, jag förstår att ni har glömt bort mig. Kaffe, komma igen. Ja, men kom, du kan få komma upp så tar vi en kaffe, och så går man dit igen. Och så...
För 750 ja, spänn, för exakt. Det är vad en tågbiljett kostar.
Ja, exakt. Och så går man, sitter man där 2 timmar till och pitchar samma idé en gång till. Och så säger man, ja, det är kanske inte riktigt vad vi vill leta efter nu. Men skulle du kunna tänka att komma in med några nya förslag? Så där. Och så går man hem och skriver 3-4 nya förslag. Och skickar in... Tills man inser till slut att det här är ju en pajasfabrik. Jag kan inte hålla på med det här resten av livet.
Och om du någon gång får ett jobb, så är det inte på dina egna format som du har pitchat, utan du blir inkallad som extra på någon annans redaktion. Och ditt jobb är att hitta rätt antal av rätt kön och rätt hudfärg människor som kan synas i bakgrunden.
Ungefär så.
När en vit medelklasskvinna pratar om intersektionell analys eller liknande.
Precis, stående utanför fältöversten.
Precis, men så du ska i alla fall intervjua SRs vd den här tiden, Silla Bänke.
Ja, och då är vi uppe i direktionsvåningen på, om det är 5:e våningen i radiohuset. Och där har de ett jättefint stort konferensrum. Och det är där vi intervjuar henne. Och då noterar jag då att de har en hel vägg som är täckt av det här kollaget av de här människorna. Och intervjun handlar också med Silla då om att alla röster ska få höras. Men som jag skriver i min bloggpost sen, den här långa, långa bloggposten, det är ju inte det att de tycker att alla röster ska höras, utan det är vissa röster som ska höras. Och det är rätt, inom citattecken, rätt röster som ska höras i SR och rätt ansikten som ska synas i SVT. Och det här mångfaldstänket som... Man kan väl på något sätt tycka att det är lite behjärtansvärt någonstans från början. Det har också slagit igenom när det gäller reklamfilmer, för att du kan inte slå på TV längre och titta på en reklamfilm, svensk då, utan att det är en familj där det är, pappan är svart, mamman är vit, barnen är asiatiska. Och det där ska spegla att så här ser det liksom ut i Sverige, vilket det ju inte gör i 99% av fallen. Utan man skapar en verklighet så som man vill att den ska se ut, och sen får folket liksom rätta sig efter det i efterhand. Men jag tror inte att det funkar. Jag tror att man ska vända på den processen fullständigt.
Det är ju väldigt svårt för till exempel indiska människor att bli vita, skaffa en svart flickvän och sen asiatiska barn. Till
väldigt
exempel.
Svårt, väldigt svårt.
Så nu tycker jag att de här reklamfilmerna har glömt bruna människor.
Det också. Då kommer vi in på Beckers färgkarta där. Du vet, den man kan låna hem när man ska välja mattor eller tapeter och så. Så kan man sitta och titta olika nyanser. Vill jag ha äggskal, eller vill jag ha romanvit, eller vill jag ha allt vad det heter. Och det är nästan det de håller på med på SVT. Och det vi håller på med i kulturlivet och journalistiken i Sverige. Vi har den här Beckers färgkartan. Och kolla, när är man rasifierad?
Precis,
vid exakt. Vilken hudnyans går gränsen? Jag är vit, men Alexandra Pascalido, hon är rasifierad, fast hon är ju förmodligen blekare än vad jag är. Ja, men hon har svart hår. Jaha, sitter det i håret? Okej. Okay. Det är såna knas, det är såna utslag på knasometern, om det fanns en sån här mätverktyg. Så att det liknar ingenting.
Ja, nej, jag är väl bekant med det. Blir jag inkallad för att vara framför en kamera, så är det ju för att vara riksjude, inget annat.
Men är du rasifierad jämfört med mig?
Alltså jämfört med dig så borde jag vara...
Du
alltså,
borde vara det.
Tekniskt sett borde jag ju vara rasifierad, eftersom jag då har judisk börd. Eftersom judar både på... inte populära inom nazism och rasism, och vi är tydligen inte populära som offer för intersektionalitetsmänniskorna och genusvetarna heller, utan... Nej, vi hamnar lite utanför där igen, helt enkelt.
Uppenbarligen är det så. Men Beckers färgkarta, den ligger alltid framlagd på SR och SVT. Det är deras bibel.
Precis, numera. Och ibland plockar de fram det här sidopappret där det står: nu måste ni ha med en jude, för nu ska vi prata om andra världskriget.
Och det är ett plus om han är rolig, men...
Det behövs inte.
Det behövs inte.
Han behöver bara vara jude. Eller hon, helst en hon.
Helst en hon, givetvis. Ja.
Så... Så då står du framför den här fotoväggen och så tittar du och sen så tänker du: här finns verkligen alla typer av hudfärger, kön, sexuella läggningar och åsikter representerade.
Ja, men det saknas ju någon, typ en blond tjej som stod och viftade med en SD-flagga. Kände jag. För sen kom jag på mig att nej, men så ska det ju givetvis inte vara, för det ska inte vara någon politisk propaganda. SR ska vara politiskt obundet. Men jag började fundera på själv, alltså vilka röster är det jag hör då i till exempel radion? De säger att alla röster ska höras. Hur ofta hör jag då en gubbe från Norrlands inland i ringbrynja som kanske är då SD-röstare, och han kanske är hopplöst inskränkt och sådär. Hör jag honom någon gång? Får han komma till tals och prata? Nej, aldrig. Är det viktigt att en sån som han får komma till tals och höras? Ja, det är faktiskt det, för att få helhetsbilden av vad Sverige har blivit.
Ja, och den undgår de hela tiden, eftersom de inte hittar alla människor.
Men de vill inte hitta vissa typer av människor. Och när den här undersökningen från Göteborgs universitet kom för något år sedan, jag tror att det var de som hade gjort en utredning som visade att snart hade vart femte SD-väljare utlandspåbrå. Det borde ju verkligen intressera mina journalistkollegor. Det borde vara en enorm debatt kring detta. Vad beror det på? Hur kan det vara så att invandrare inom citattecken vill gå med i ett inom citattecken nazistiskt parti? Det är ju en anomali. Det är ju jättekonstigt. Det måste vi ha massa diskussioner och debatter om. Nej, vi hoppar över det. Det blir för krångligt.
Ja, det är lite märkligt på det sättet faktiskt. Men det är ju därför vi vill att det ska läggas ner.
Public service, ja.
Ja.
Ja, du vet hur det är, du som jobbar på den kommersiella sidan av det här, att de skulle ju ha, även om de hade hälften så mycket tittare och lyssnare, så skulle de få lika mycket pengar. Är inte det en jättemärklig modell?
Det är en väldigt märklig modell. En annan sak som är märkligt är att när man vill veta hur många som betalar avgiften till public service, så går man till radio och tv-tjänst som samlar in avgiften. Och deras insamling är perfekt. Statistiken skiljer sig inte från år till år. Det är alltid exakt lika många som betalar in. Och det är nästan alla. 9 av 10 människor betalar in.
Har du kollat det här alltså?
Jag har kollat att 9 av 10 människor betalar in enligt radio och tv-tjänst. Men jag har inte kollat om det stämmer. Därför att jag vet inte hur jag ska kolla det. Nej. Däremot vet jag att ingen jag känner betalar radio och tv-licensen.
Ja, precis. Men du lever ju i ett privilegierat reservat mitt på Östermalm.
Jag förstår liksom inte hur du kommer fram till den slutsatsen. Jag bor liksom bredvid Gärdet. Det närmsta rå vildmark vi har här i Stockholm.
Ja, okej. Okay, du tänker så.
Men, vi har för fan björnar på Skansen. Bara en kilometer härifrån. Hur kan du säga att jag bor i ett tryggt reservat?
Ja, hur kan jag? Men det där du sa nu är väldigt intressant. För om man räknar bort licenspengarna från deras budget. Det här låter som en sån här typisk Rebecca Weidmo-Uvell-grej som hon skulle orka göra, som inte jag orkar göra. Men jag har kollat lite ytligt på det här. Att om du räknar bort licenspengarna, det man får in på den skattningen, från deras totala budget, så fattas det flera miljarder. Och jag tycker att vi borde ha en debatt om varför skjuts det till extra pengar. Varifrån kommer de?
Ja, precis. Mm. Ja, de kommer ju från riksdag som beslutar att nu skjuter vi till, så att vi inte behöver sparka de här inkompetenta människorna som sitter och dricker kaffe och har en vilket godis är godast smakklubb i veckan möte.
Inte bara, de gör, det finns, vi ska skjuta in det. Det finns duktiga journalister på SR och SVT och det kommer med jämna mellanrum ganska intressanta produktioner. Och sen vi gjorde det här sist så har du haft den här tvärvändningen av Pontus Mattsson.
Mm, som du rekommenderade mig att se.
Ja, och den, vad tyckte du om den? Det var rätt intressant.
Det var det bästa som kunde hända mig.
För att?
För att de fortsätter ljuga in absurdum.
Tänker du på någon speciell som var med i den?
Det är svårt att bestämma sig här, men Gustav Fridolin var ju med.
Ja.
Jag vet inte om du märkte det.
Jo, det märker jag, men han är väl sån där som att han ljuger så fort han öppnar munnen.
Ja, vem tänker du på då?
Jag tyckte att det intressantaste med tvärvändningen, det var ju faktiskt Billström som nu hade fått råg i ryggen och spände ögonen i intervjuerna och sa det här med att prata om volymer. Det är ju helt logiskt och det måste vi göra, det som han fick så mycket skit för några år sedan. Och sen Nyamko Sabuni som var så här helt nästan avtrubbad och bara, ja, jag försökte, men jag blev totalt utfrusen. Och nu ska plötsligt alla hylla henne. Åh, hon var före sin tid och hon är ju egentligen jättebra. Hon borde nog bli minister. Mm. Vad gjorde de med Nyamko Sabuni? De desavouerade henne offentligt, de ersatte henne med fucking Televinken, det vill säga i Ullenhag. Vi hade en fantastiskt bra minister på den posten. Och så ersätter de det med Ullenhag.
Och sen vad jag menar när jag säger det, jag menar bara så här. De erkänner bara exakt så mycket som de redan har ertappats med byxorna nere för alla för 2 år sedan. Och nu kommer den här dokumentären under valåret.
Just det.
Ja? Ja. Och det är anskrämligt. Dessutom som befäster den nationalmyten, alltså lögnen om att vi var neutrala under kriget och tog emot mycket flyktingar. Det är inte sant.
Absolut inte sant.
Det är därför vi tar emot mycket flyktingar nu. Mm. För att vi inte var neutrala under kriget och för att vi inte tog emot mycket flyktingar då.
Precis, det där är ju en form av historierevisionism. Vi får höra, hela tiden höra, inte minst från public service, att vi alltid varit ett flyktingland. Ja, ja. Det är en sanning med modifikation, precis som du säger.
Det är verkligen en sanning med modifikation. Bara för 200 år sedan så var det så att skeppsbrutna i det här landet, det stod i Sveriges rikes lag, om det var en jude som bland de skeppsbrutna, då skulle den få bäst vård först. Så att vi kunde skicka ut den ur landet så fort som möjligt.
Oj, det här låter som en paranoid konspiration. Det kanske är sant.
Nej, det är sant.
Det är sant. Ja. Okay.
Men vadå, vi fick ju bäst vård. Nu vet jag, inget att klara
win,
på.
Win-win, som man säger nu för tiden.
Och så slipper man vara kvar här. Ja. På den tiden då det inte fanns el.
Och är vi så långt tillbaka? På 40-talet. Ja. Jo, men så kom den här tvärvändningen som ett exempel på någonting som varit bra. Eller ja, bra på olika sätt. Och sen kommer Groteskos flyktingmusikal som alla då föll i korinter över. Nu använder jag ett väldigt gammalt arkaiskt uttryck att man faller i korinter över någonting. Det betyder att man blir över sig given och man blir, tycker att något är helt fantastiskt.
Ja, det är som att man själv har mottagit korinterbreven.
Ja, och jag vet inte om det är det du har att göra med. Men,
inte?
Men, nej, det kanske är, det vet du eftersom du är teolog. Det är inte jag. Men recensenter med den intellektuella giganten Alex Schulman i spetsen. Och sen andra intellektuella...
Henrik Schyffert.
Schyffert.
Lars Ohly.
Lars Ohly.
Jag kan posta bilden över vilka som...
Ja, alltså Gardell.
Gardell, var på fjärde plats där.
Allihopa de här klev fram och sa att det här var det bästa sen sliced bread. Alltså Groteskos flyktingmusikal. Och det får man säga att den var oerhört skickligt genomförd. Och en sån här
cineastiskt väldigt snygg.
Oerhört snygg. Och en sån här grej snyter man inte ur näsan från en vecka till en annan, utan uppenbarligen har ju personerna bakom Grotesco funderat på de här grejerna väldigt länge, kanske uppemot 2 år innan de har kommit till skott och fått ur sig det här. Det som var intressant med Grotesco, som en parentes, det var att de utelämnade i princip helt Fredrik Reinfeldt.
Helt.
Han var helt borta från det här. Mm. Och när jag hade tittat på den så tänkte jag så här, men det måste ju komma en B-del här, de kan ju inte lämna ute Fredrik Reinfeldt ur det här. Han är ju nyckelpersonen.
Ja, men han funkade inte riktigt dramaturgiskt.
Han är ju som gjord för att parodera till att börja med. Han är ju en parodi på 2 bilder.
Nej, det är väldigt, väldigt svårt att parodera Reinfeldt. Fast det enda du kan göra är att måla honom gul och då får du en smal Homer Simpson. Det är inte mitt skämt. Det är Fredrik Lords skämt. Men, och det är väldigt gammalt. Och jag vet inte om folk fortfarande inser hur perfekt det är. Men...
det är det, men du får ändå hålla med om att han hade en väldigt bärande roll i hela det här asylflyktinghaveriet.
Ja, han gjorde ju dealen med Miljöpartiet. Han var ju ledare för Alliansen.
Ja, och ska vi gå ännu längre tillbaka så är det till och med så att det var Bengt Westerberg som startade allt det här kaoset när han 91 då tvingade regeringen Bildt att upplösa Socialdemokraternas beslut. Lucia-beslutet som de faktiskt tar upp där i både tvärvändningen och groteskor vidrör det kanske.
Jag
kanske
första gången jag hör ett ord om turkbulgarer på SVT.
Ja, precis. Och Bengt Westerberg ställer som ett ultimatum då 91 att om inte du bryter upp den här strikta asylinvandringen, då kommer jag.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lämna regering, då blir det ingen borgerlig regering, och då vek Bildt ner sig, och det var där det började. Sen har vi haft flera uppgörelser i efterhand med Miljöpartiet som har lett fram till det här totala kaoset som är nu. Så, men vad jag skulle säga det var att det produceras bra saker inom public service ibland. Även det här Nationens hjärta kom den en produktion för ett halvår sedan som var jättebra. Jag hoppas den finns kvar på SVT Play. Men proportionellt så producerar de för sina 7 miljarder väldigt mycket skräp.
Ja, och jag hade problem med i alla fall flyktingmusikalen som Grotesco gjorde, därför att jag tycker att skyller du på alla, då är ingen ansvarig. Och det fanns verkligen de som är mer ansvariga än andra. De glömde Reinfeldt. Jag tycker att det är historieförfalskning att säga att det är Jimmy som lockar in Stefan i att stänga gränsen. Stefan och Angela Merkel ville stänga gränsen redan innan flyktingkatastrofen. De hade fattat ett internationellt beslut om att stänga gränsen och inte ta emot fler. Så de visste redan innan när de släppte på kranen att vi kommer snart att vrida om den här, så fort folk blir lite för skakiga i förhållande till de höga ideal vi har lurat i dem att man kan ha.
Helt precis så är det. Och sen, men det fanns en scen i Groteskos musikal som var oerhört rolig och förmodligen helt sann. Det är den här när Åsa Romson kommer in på regeringskansliet och alla flyr ur fönster och dörrar för att slippa vara i samma rum när hon kommer in med sina tokiga krav. Det tror jag de har fått sig skvallrat liksom från någon som har varit med på regeringskansliet och säga att det var så att när Åsa kom ångande, då gömde sig folk i städsgrubben för att slippa prata med henne, för att hennes förslag var så galna.
Ja, så, hon har bara två lägen. Galna politiska förslag och bottenfärg.
Ja, nu är inte hon ett problem längre eftersom hon har lämnat politiken, tack och lov. Men det vi skulle komma fram till...
Men hon
till...
är fortfarande ett problem för andra båtägare och skärgårdsmiljön.
Ja, men det tror jag i ett internationellt perspektiv så är det ett överkomligt problem.
Verkligen.
Men vi ska inte basha för mycket på vare sig Pontus Mattssons dokumentär eller Grotesco, för de försökte i alla fall göra någonting. Och jag...
Nej, jag håller faktiskt inte med. Därför att jag tycker så här när det gäller i alla fall tvärvändningen, att det är whitewashing, att den kommer just under valår. Det är så genomskinligt att ingen av de högsta ansvariga faktiskt ställer upp. Visst, det är talande, men seriöst, det räcker inte med att ni bara visar namnet. Ta en bild.
Ja.
Släng på en Ken Burns-effekt och jag vet inte,
på slutet,
Hotel California.
Ja, för det var ju 5 statsministrar som hade avböjt att medverka i den här dokumentären. Så var det. Och det är ju oerhört fegt givetvis, men helt förståeligt som du säger. Sen är det historierevisionism och whitewashing, det håller jag med om. Det är Grotesco också på ett sätt, och det var därför sådana som Schyffert och andra blev så lättade, precis det du sa där, att alla är skyldiga, you can't blame anyone. Och man hörde den här kollektiva utandningen i kultursverige när bara, åh gud vad skönt, nu har Grotesco sagt det här med en sång, nu liksom alla är skyldiga, ingen kan skylla på någon, vi kan...
Och det är där vi svenskar gör samma problem igen och igen,
samma misstag igen.
Ja, precis, samma misstag om och om igen. Vi lovar för mycket för välmenande löften. Och sen så skyller vi på alla så att ingen är ansvarig, och då behöver vi aldrig lära oss av våra misstag.
Precis.
Och sen så gör vi om det igen och igen och igen.
Ja, så är det verkligen. Och media är någon slags, jag känner att jag svänger med mig så många engelska uttryck här, men de är en enabler i det här. Och det, i missbrukssammanhang så pratar man ju om att en familj runt om en alkoholist till exempel hjälper till att den här personen kan fortsätta sitt missbruk. Och det är precis det media och med public service i spetsen har gjort nu sedan början på 90-talet och faktiskt ännu längre tillbaka. Men vi tar ett yxhugg där med den här första när Westerberg och Bildt gjorde upp om att lägga om hela asylpolitiken. Sen dess har ju public service och resten av media varit enablers och hjälpt det här missbruket att fortsätta. Det är inte ett missbruk att vilja hjälpa andra människor. Det är inte ett missbruk att vilja ge människor på flykt från krig asyl. Men på det sätt, den vinstdrivna asylpolitik som vi har skapat, som har ställt till så väldigt mycket problem. Det är ett enormt problem som sträcker sig för flera decennier.
Och det var också ett problem med den här tvärvändningen som jag verkligen vände mig emot. När rösten hela tiden, jag tror att 2 eller 3 gånger så bara, men trots att vi hade stängt gränsen så fortsatte folk att vilja komma till Sverige.
Ja.
Som att vi inte har gått ut och marknadsfört
signalpolitik
i Sverige på varenda ambassad överallt i internationella sammanhang där vi liksom förekommer, säger vi tar emot alla, vi är världens bästa land, kom hit, vår välfärd betalar för hela ditt liv, och det har vi sagt till alla. Och i tvärvändningen så får de det att framstå som ett mysterium varför folk plötsligt vill komma till Sverige. Människor hade inte hört talas om det här landet om inte vi hade varit ute och marknadsfört det på just det här sättet.
Ja.
För att vi vill känna oss goda här.
Ja.
Och sen så tänker vi, de kommer ju inte ta oss på allvar. Men det gör de, för vi tar oss på allvar.
Det är klart att det är så, när det står kvar på ambassadhemsidan om att du kan få retroaktiv föräldrapenning när du kommer till Sverige, då har du stängt gränsen fysiskt då, men du fortsätter att locka hit folk på det här taska sättet. Och det hoppade de över fullständigt. Sen finns det
och det gör vi bara för vår egen självbild. Och nu är alla skyldiga till det och ingen är ansvarig, så vi kan fortsätta göra det.
Precis så är det. En liten intressant nyhet som kom precis innan den här tillströmningen av flyktingar hösten 2015, det var att UNHCR gick ut, de skickade ut 200 000 sms till personer som satt i flyktingläger i Jordanien och Syrien på andra ställen. Och det stod i kort och koncist i det här sms:et att vi har slut på pengar, ni kan inte få mat 3 gånger om dagen från och med imorgon, utan i bästa fall 1 gång om dagen. Och det här berodde ju på att till exempel Sverige hade skurit ner sitt bistånd och la de pengarna på HVB-hem i Sverige istället. Fullständig kapitalförstöring på många sätt. Det här satte igång en reaktion, det här sms:et, att många människor då, okej, vi kommer inte få mat i flyktinglägren, det är dags att börja röra sig någon annanstans. Det här är sånt som jag till och med snappade upp som inte är speciellt smart, för att jag läser annat än Aftonbladet. Jag hittade det här, den här stora.
Du tänker att det finns liksom en korrelation mellan det här sms:et och den stora flyktingvågen?
Det är inte bara, men det var en bidragande orsak. Och jag kunde göra den analysen. Regeringen hävdade, det var ingen som hade kunnat förutse det här. Ja, men jag läste om det här på CNN, skrev om det. MSNBC skrev om det här, och HuffPost skrev om det här också. De hade den här storyn. Vad är de omgivna av för analytiker på regeringskansliet? Det är en sån där grej som jag väntar på att public service ska liksom börja grotta i. Hur ser kompetensen runt Löfven ut? Det är en sak att han inte är speciellt begåvad och inte kan göra en egen analys av det som händer. Men vilka är en omgivna av? Den debatten saknas fullständigt.
Och har de något ansvar?
Har de något ansvar? Sen
det har de ju inte, för tjänstemannaansvaret finns inte längre. Så.
Nej, men ett moraliskt ansvar eller ett intellektuellt ansvar. Sen kom det här med TS-gate, Transportstyrelsen-gate och alla de här andra katastroferna runt om på statliga verk. Och jag väntar på att public service ska gå före där och liksom se ditt mönster. Den här inkompetensen sprider sig som en cancer över alla statliga verk och institutioner. Det måste ju bero på någonting. Men det finns inget helhetsgrepp, journalistiskt helhetsgrepp. Och det är också ett stort problem med public service, att de snör in på konstiga detaljer. Istället för att titta på varför blir det som du sa alldeles nyss. Varför återupprepar vi de här misstagen i Sverige hela tiden? Är det något i vattnet?
Och konstiga moralfrågor. Skattemoral är tydligen den enda typ av moral man verkligen måste ha i Sverige.
Ja, du tänker på uppdraggranskningen i haveriet här förra veckan.
Ja.
När de slog på stora trumman och blåste trumpeten och extrainsatt uppdraggranskning, fick hela Sverige att bänka så, och nu kommer någonting. Och så bara, ja, det är en gubbe här som har skatteplanerat.
Precis.
Men de fick ju mycket kritik för det.
Precis
också.
Som alla som har möjlighet att göra i det här landet.
Margot Wallström, ja. Timbuktu. Ja. Och då blir vänstern jätteförnärmade.
Jan Emanuel.
Och sen var det SVT Opinion som skulle diskutera det. Och då tror jag att din kompis Erik Rosén var med tillsammans med Isa Vem, trumvirvel, gör en grej. Och då står de och säger där då och debatterar mot, det var väl Sara Skyttedal och någon sån här typ ordförande i Skattebetalarnas förening. Då säger Erik Rosén, jag hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att det var han som var där och grejde. Någon av dem säger då, ja men som om du tjänar mer så ska du ju betala mer skatt. Ja, säger Belinda. Istället för att säga, nej, Ja, det kan du tycka, men det är ju en ideologisk uppfattning att du tycker att man ska göra det. Att man ska betala mer skatt för att man är rik. Ja, det är ju en naturlag. Jo,
fast rent tekniskt så betalar man ju, om vi har samma procentsats så betalar man ju mer skatt om man är rik.
Jo,
men på de, samma procent.
Men de pratar ju, ja jag vet, men de pratar över ett filosofiskt, de säger med indignation i rösten.
De tycker att vi ska ha ett progressivt skattesystem som innebär att ju högre inkomst du har, desto mer av den betalar du till skatt.
Nej, de tycker inte det, utan de anser att det är så. De säger det med den övertygelsen i det här debattprogrammet. Att, ja, men så är det ju. Du ska ju. Om du har mycket pengar ska du ge bort mer. Och det kan man ju för all del tycka. Jag kan till och med tycka det eftersom jag anser mig vara vänster i grunden. Men den här ideologiska blindheten som de alla är behäftade
med. Att de inte
med,
fattar att jag inte vill ge ifrån mig av mina tillgångar. Nej, människor som bevisligen är inkompetenta i allt de företar
ja,
sig.
Ja, det också. Men också det att det de tycker att man ska göra, det är en åsikt. Och det är det Belinda går ju bort sig alltid i sådana situationer. För hon ska ju bara avbryta där och säga, ja, ja, det tycker du, ja. Det är en åsikt, Erik, eller Göran. Det är en åsikt. Det ska hon göra åt högerflank också. Men hon sitter bara liksom och håller med och nickar. Ja, men så är det ju. Det är liksom en naturlag i Sverige att är man rik ska man helst ge bort alla sina pengar. Om man inte är en rik kändis som Timbuktu eller Margot Wallström, då får man skatteplanera bort det. Men det är en annan sak för dem i vänster.
Sant. Ja. Åh, herregud.
Mm. Du hör, nu, vi eldar upp oss här idag
ja,
också.
Ja, det blev ju så. Och men vi får inte glömma. Det vi egentligen vi skulle göra var att återknyta till Peter Rawet.
Ja, det var precis det jag var på väg att säga. Peter Rawet, som var den här fantastiska, han är gammal ekonomireporter tror jag på Aktuellt, som fick åka över och livesända under George Trump, vad heter han? Donald Trumps inauguration.
Nu gör du samma misstag som Peter Rawet.
Ja, jag vet. Fast han kallar honom Obama. Ja. Det här inslaget blev ju så utskällt och förlöjligat när han hoppar på den här stackars Trump-reporten och
skriver... Nej, Trump-anhängaren.
Trump-reporten.
Ja. Så Peter Rawet i alla fall där för att göra ett inslag.
Vänta, det här är så komiskt. Nu sitter jag här och ska kritisera Peter Rawet för att han säger fel och så gör jag det själv. Det gör ju bara mig mänskligare, men även honom.
Ja,
ja i alla fall. Det jag ska komma fram till.
Men du kan be om ursäkt och erkänna att du gör fel direkt.
Jag vet att jag är en dilettant. Jag skulle aldrig kunna hålla i en sån sändning från USA. Men det fick han göra. Sen blev de fällda sen vi pratade om det sist i granskningsnämnden. För att det var, den exakta formuleringen minns jag inte, men det var oförblommerat, liksom biased åt ett visst håll. SVTs försvar där var att ja, men vi ska ju liksom provocera folk. Jag vet inte om det ingår i deras kärnverksamhet.
Nej, jag är rätt säker eftersom jag har försökt använda SVT till det.
Att de inte
jag har försökt provocera. Göra satir på SVT. Ja. Och då har jag alltid fått höra att vi ska absolut inte provocera folk.
Nej. Men det var
och när jag
pratade
med mina vänner i Grotesco angående att jag tyckte att det kanske var lite flat i flyktingmusikalen. Så sa de, jo men vi ska ju inte antagonisera. Vi ska ju liksom,
jo, som satiriker. Vi ska ju
göra någonting som alla känner igen sig.
Nej, helt fel.
Ja, men vi har kreativa meningsskiljaktigheter när det kommer till just uppdraget.
Du, när jag var med för en månad sedan i Ekot och fick debattera i 90 sekunder som någon slags alibi. Det var ju i samband med Ekots 90-årsjubileum.
80 års
till och med. Och då fick jag vara med där i en ekosändning och debattera. Faktiskt strax efter Fridolin. Det var jättemärkligt att gå upp efter honom. Och debattera.
Jag var där och tittade.
Ja, du var där och tittade. Och jag fick vara med i 90 sekunder och säga att jag tyckte att det sög. Och jag sa väl någonting i stil med att det här med vi måste börja med rätt ändå säga att public service tjänster är det ingen som har frågat efter. Utan det är ju påtvingat lyssnarna. Och när man pratar om fri television och fri radio så finns det ju ingenting mer fel i världshistorien. Eftersom du är tvungen att betala för det. Och jag sa någonting i stil med att det är som att tvingas prenumerera på Aftonbladet och som du inte betalar prenumerationen så får du böter och kan till och med hamna i fängelse och då skruvar de lite på så tyckte att ja, men det var väl ändå en löjlig parallell, fast den är helt adekvat.
Nej, det är exakt vad verkligheten är och med skattevapnet, om de gör det till en skatt, då är det alltså, redan idag så får de komma med polis och hämta det.
Ja, om de vill dra till sin spets. Ja. Men det låter väldigt dramatiskt, men det är ju faktiskt...
Men rent tekniskt, juridiskt, så får de göra det.
Den yttersta konsekvensen är det, och det där vill de inte riktigt ta till sig, och då pratade jag med en tjej som jobbar där på Ekot precis innan, och hon förklarade och sa det, jo men det här med att du, jag vet att du kritiserar oss för att vi kanske ibland är lite vänstervridna i vissa intervjuer, som till exempel när Monica Saarinen intervjuade Elisabeth Svantesson i lördagsintervjun här för någon månad sedan.
Det missade jag, berätta.
Ja, de där intervjuerna är ju oftast fantastiska när Jörgen Wittfeldt har dem, så nu har jag anslutat dem. Ja. När Monica Saarinen har dem, not so much, då var de inte så fantastiska. Och då sa Saarinen så här till Svantesson som är moderat, hon sa så här: det känns som att Moderaterna är på väg höger ut, är det ett problem? Och då blir man ju alldeles, som lyssnar, man blir alldeles, hakan bara ramlar ner i golvet. Jag själv än en gång, jag är vänster, men jag tycker att det blir så pinsamt det här att Saarinen i princip, hon erkänner rakt ut att om någonting drar minsta åt höger, då är det per definition ett problem. I hennes värld kan det mycket väl vara det. Men hon som reporter ska inte låta det där komma fram. Hon ska ju vara så kallat konsekvensneutral och hon ska inte liksom luta åt något håll. Men de går ju bort sig hela tiden. Och det här tog jag upp med den här tjejen på Ekot och sa som ett exempel att jag tycker att ni, er vänstervridning lyser igenom hela tiden. Och då sa hon så här, ja men vår uppgift är ju liksom att säga emot gästerna om de hävdar någonting. Och då sa jag, nej, absolut inte. Ni ska låta dem prata och låta dem prata till punkt och så ska ni fråga vad de tycker i sakfrågor och liksom så. Men ni ska inte börja argumentera mot dem. Och det vore väl en sak om de gjorde det även mot när Lars Ohly eller Greider där, men det gör de ju inte.
Nej.
Det är ju total slagsida på det här.
Ja.
Ja.
Och det är...
Oh. Och Peter Rawet i alla fall. Han blev ju fälld för det här. Och jag tycker att det här är väldigt intressant. Det var så uppenbart det han höll på med så att de var tvungna för syns skull att fälla honom. Men det är också ett friskhetstecken att granskningsnämnden faktiskt gjorde det här. Men hans fantastiska intervju som jag uppmanar alla att gå in och titta på, den ligger på YouTube. Och den har spritts i massa utländska kanaler som...
Och den kommer finnas i länkarna under det här avsnittet. Så ja, återigen kommer länka
gå in
till din
och kolla.
Text.
Ja, den är ett så bra exempel på den här lättjan, intellektuella lättjan, kompetensen som genomsyrar SVT. När man åker för att täcka en presidentinstallation i USA och skickar någon som Peter Rawet som kanske vid det här tillfället inte mådde så bra, det kanske var därför han gjorde ett så uselt jobb, eller han kanske tyckte han gjorde ett bra jobb, då är det en indikation på att någonting är fel. Men SVT försvarar sig med att ja, men det här var en livesändning och det är svårt att göra sån och det blev inte riktigt rätt och vi liksom sådär, man får tänka in massa olika faktorer.
Jag tror också att vissa av de här människorna under valet var så seger vissa.
Ja, visst är det så.
De trodde att Hillary skulle vinna. Alltså jag gick ju så här och tänkte, för jag gillar vare sig Trump eller Hillary. Jag tyckte båda var värdelösa.
Jag håller med, fullständigt.
Så jag gick mest och hukade mig och tänkte så här kommer bli skit oavsett vad som händer.
Ja, visst.
Men,
det blir lose-lose.
Ja, men så tänkte de väl att nu kommer ju vi vinna med stor marginal. För det trodde jag. Alltså, alla opinionsinstitut, alla experter hade ju sagt så här. Alltså, demokraterna kan inte längre förlora val, sa de. De kan inte
det. Är tekniskt omöjligt.
Ja, det är tekniskt omöjligt. Matematiskt omöjligt. Ja. För de har kvinnorna, de har invandrarna, de har arbetarna.
Mm.
Och de är flest.
Mm.
Det är 60% plus, alltså Hillary kan inte förlora. Mm. Och då tänkte de väl, vi kommer komma undan med vad fan som helst nu.
Så var det nog, och Peter Rawet var fortfarande i ett chocktillstånd över att Trump hade vunnit. Och det var därför han hasplade ur sig de här vansinnigheterna när han konsekvent kallade Trump för Obama. Så att den där tjejen som han intervjuade bara stod och tittade på honom till slut. Och vem är det här? De från Sverige?
Från statstelevision.
Statstelevision i Sverige. Så här. Och ja, men Sverige är ju visst en diktatur. Så att det,
ja,
hon men, måste ha tänkt det.
Det börjar ju... Se så ut, kan man säga.
Ja. Mm. Får jag bara sticka in en grej om Clinton? Hillary där.
Ja.
Därför att, när du tittar på svensk tv, vad får du för intryck av Hillary Clinton?
Nej, och det att hon är en superbra människa och snäll och trevlig och sådär. Men alltså, jag gillar ju utrikespolitik. Så jag föredrog ju Hillary framför Trump bara för att hon är en hök i utrikespolitiken. Alltså en krigshetsare.
Mm.
Det som de flesta, mig veteligen i det här landet, inte alls gillar.
Nej.
Och jag vet ju att Sveriges Television gillar absolut inte den typen av expansionistisk utrikespolitik som Hillary står för i förhållande till Trump. Trump är en loose cannon å andra sidan.
Ja, det är liksom... visst.
Men Hillary hade ju antagligen expanderat kriget mot terrorismen bland annat. Vilket jag är för. Men jag vet också att de flesta är emot. Så.
Men Trump, han bombade ju faktiskt ISIS tillbaka till stenåldern. Han gav ju,
På ingen tid alls.
Han gav sina militärer carte blanche. Ni får göra vad ni vill, bara bli av med den här cancern. Och det har de ju faktiskt blivit då på kort tid. Det Obama undlät att göra under 8 års tid. Men där och Clinton, hon är inbegripen nu i 3 stora skandaler i USA nu. Den största handlar om Donna Brazil som är före detta ordförande i Demokratiska partiet. Hon var interimsordförande under en period. Och Donna Brazil har precis släppt en bok som heter Hacks som handlar om vilka det var som faktiskt gjorde att Trump vann. Och hon är själv demokrat och det här är en riktig så här knivhugg i ryggen på hela Demokratiska partiet. I den berättar hon hur hon fick fram information om att Demokratiska partiet var bankrutt. De hade... 2 miljoner i skulder och inga pengar kvar i kassakistan. Då bestämde sig Hillary för att låna ut pengar från The Clinton Foundation till sitt eget parti. Och sen så fick de en veckopeng efter det att hålla sig till. Så hon köpte hela organisationen och tjänster och gentjänster.
Hon köpte demokratiska partiet.
Sitt eget demokratiska parti. Och som tack för det så gjorde hon upp med dem då, alltså med Donna Brasils föregångare som satt på posten, att då vill jag välja stab till det och det, och jag ska ha de personerna där och där. Och det här gjorde ju att Bernie Sanders, han var ju helt rökt innan det här ens började. Och hon skriver det i sin bok då, Donna Brasil, att the election was rigged. Men redan innan de kom till fighten mellan Trump och Hillary, utan den var till hennes fördel och mot Bernie Sanders, så var det fixat redan innan. Och
det här, men blev lite rigged är det ju alltid i USA, för det, de har ju primärval inom partierna innan de lanserar sina egna kandidater till allmänna val.
Så är det, men det var ju en stor diskussion där Bernie Sanders supportrar sa att det här är något som inte stämmer. Det känns som att vårt eget parti har liksom, de ger inte Bernie Sanders och Hillary Clinton samma förutsättningar. Och det är helt sant, och det här skriver Donna Brasil om i sin bok. Det är en stor skandal, och sen handlar det också om var kom de här pengarna, 20 miljoner dollar som hon pumpade in i sitt eget parti. Kom de från The Clinton Foundation som ska hålla på med välgörenhet till exempel? Det är den enda stora skandalen. Sen har ju också de blivit avslöjade med att köpa en dossier om beställa fram en skandaldossier om Donald Trump via en brittisk underrättelseagent som i sin tur jobbade med ryssarna för att få fram det.
Vilket också, det ska sägas, är deras jobb, men de blev tagna med fingrarna i syltburken.
Ja, och det är, väldigt pinsamt. Det är så pinsamt och graverande i förhållande till det här med att alla säger då, även svensk television, att ja, men det här Russian collusion mellan Trump och Putin. Mm. Ja, men fast titta här vad Clinton gjorde. Hon gjorde precis det. Mm. Och fick fram den här helt...
Men det ska man också påpeka för både oss själva och den som lyssnar, att de inte är ömsesidigt uteslutande. Det kan förekomma collusion både mellan Trump-administrationen och Putin, och mellan Clinton. Och det vore konstigt om det inte gjorde det. Alltså, de är ju i ett läge, både Ryssland och USA, där de måste förhandla med varandra, och de kommer vinna vissa förhandlingar och förlora andra. Och så är det bara.
Ja, och USA har ju genom historien påverkat många andra länders nationella val i Nicaragua och på massa olika ställen. Så jag menar, deras händer är ju smutsiga och fulla med...
Ja, men smutsiga, så här är det.
Det är inget spelet. Det är inget
länder...
spelet.
Kommer försöka påverka andra länder i en riktning som är bra för dem själva.
Givetvis.
Det är dessa länder som blir påverkade. Det är deras säkerhetstjänster, underrättelsetjänster, militärer och politiker och medias jobb att se till att de inte blir allt för påverkade.
Men det säger du bara för att du köpt av Mossad på andra sidan.
Om Mossad hade köpt mig...
Ja. Då hade du inte suttit och gjort den här podden.
Jag tror fan inte det. Alltså.
Eller också hade du gjort det. Eller... För att locka in dissidenter. I alla fall, det är två skandaler. Den tredje skandalen kort med Clinton, det är det här att hon och Obama, när hon var utrikesminister och Obama var president, då gjorde de en deal med ett ryskt företag så att de i princip gav bort 20% av sina uranfyndigheter i USA till Ryssland. Så att tre stora skandaler kring Hillary Clinton, som nu är i vardande, som det heter, borta i USA. Har du märkt någonting av de skandalerna genom att lyssna på P1 eller titta på SVT?
Nej, det förekommer inte här. Men däremot så har jag ju märkt dem eftersom jag prenumererar på vissa amerikanska nyhetskällor. Men det är ju verkligen tydligt att tittar du på USA idag när det gäller paret Clinton, som verkligen, verkligen varit ett power couple i amerikansk politik. Alla deras vänner är borta. Och de håller på att bli fullkomligt utraderade från den politiska kartan.
Ja, men och det här med Donna Brasils senaste bok, det var det slutliga spiken i kistan för Bill Clinton. Men okej, det är amerikansk utrikespolitik. Min poäng är att om du lyssnar på P1 nu för tiden och tittar på SVT, du blir dum i huvudet. Du får en helt förvrängd världsbild. Det är ett jävla demokrati-Filippin. Det är ett demokratiproblem för oss att så många i Sverige får sin förstahandsinformation om hur världen ser ut genom att lyssna på P1. Som har de här märkliga teckentydarna och uttolkarna som Fredrik Furtenbach och andra utrikesanalytiker som ska komma in och säga, ja, men det här vi hörde nyss, det betyder egentligen det här. Mm. Nej, ta bort det filtret. Låt folk avgöra själva vad är det de hör. Gör bra intervjuer, intervjua relevanta personer, och så får lyssnarna och tittarna vara vuxna människor och dra sina egna slutsatser.
För det märkte jag när Trump talade i FN. Kommer du ihåg det? Det var inte så länge sedan.
Ja, stämmer.
Mm. Mm. Och det var urdåligt, tyckte alla. Det var helt värdelöst. Jag har tittat på en hel del FN-tal. De är ofta väldigt bombastiska och liksom visionära från alla ledare.
Hugo Chavez, inte minst, när han stod och sa att det luktade sulfur, eller vad heter det? För att George Bush precis hade varit och talat, och han tyckte att djävulen hade precis varit uppe. Men han var ju socialist å andra sidan från Venezuela, så då var det lite coolt.
Ja, och man kan tycka vad man vill om de nationalistiska inslagen i det Bush sa.
Visst. Ja. Eller Trump eller Bush?
Förlåt, Trump.
Ja, nu ska vi inte göra en ravet här.
Men för att vara Trump, ja, det var ett väldigt sammanhängande tal.
Det var ett väldigt bra tal.
Det var ett väldigt bra tal, ja.
Man behöver inte tycka om honom för att tycka att det var ett bra tal.
Precis, och det var ett bra tal.
Ja.
Och han fick bara skit för det i all svensk media.
Ja.
Och det var pinsamt, för hade de visat talet, eller om någon bara gick in på YouTube och bara titta, för det ligger där i sin helhet, titta på talet. Mm. Det är ett alldeles utmärkt tal av en politiker.
Ja.
Mycket bättre än de flesta tal av våra politiker någonsin har kommit upp till.
Så är det definitivt.
Ja. Så, herregud.
Kan vi prata lite snabbt om värdegrunden på SVT?
Jag trodde att det var det vi hade gjort nu i nästan två avsnitt, ja, men absolut.
För det har ju hänt så mycket sen vi pratade om det här sist. Några rubriker sen visade sen jag satt sist hos dig, Aron, det är: SVT-experten sparkad av förra arbetsgivaren, anklagad för övergrepp. Alltså en SVT-anställd som nu jobbar där trots att de visste att han var anklagad för det här. Nummer två, SVT-chef försökte köpa sex av minderårig. Nummer tre, SVT-chef utreds för sexuella trakasserier. Sen har vi hela P4 Extra-haveriet med den här mystiska programledaren som har fått gå, som i princip var anklagad för våldtäkt och grova liksom, övergrepp, hade dragit ner någon i någon säng där på SVT när hen jobbade där och ändå fick jobb på radio.
Det låter som en riktig alfahane det här.
Ja, det måste vara en riktig alfahane. Och sen har också Jörgen Wittfeldt slutat sen vi pratades vid sist. Joar Bendjelloul, en annan jätteduktig
har han också slutat?
Han har slutat, men han skulle gå till DN, så han fick jobba kvar ett tag till. Wittfeldt fick gå på dagen, för han skulle ju gå till den nazistiska tidskriften Kvartal.
Jag är fortfarande obestämd om Kvartal är nazistiskt så mycket som konservativ filosofisk.
Ja, vi är ju djupt ironiska här. Ja. Men anyway, Augustin Erba har slutat, det var ju tidigare i och för sig då, och så Martin Jönsson, och det här är namn som folk i allmänhet inte känner till, men det har varit en riktig brain drain från P1 och Sveriges Radio på slutet här. Och så de här cheferna som åker dit för de här galna grejerna och deras programledare som åker dit för galna grejer. Då är min fråga till dig, har SVT lyckats bygga ett företag med en god värdegrund? Där allt det här kan florera och existera och uppstå. Det känns inte riktigt.
Jag skulle vilja svara ja på den här frågan. Men jag tror inte det.
Om du går in på deras hemsida så hittar du värdegrundsmatriser, styrdokument, policies, massa utredningar, undersökningar. Det är mycket snack om rätt värdegrund och man ska ha jämställdhet och mångfald och alla lika människors värde. Men det blir ju så tydligt att det här är bara skådebröd. Därför att så många av deras anställda, då, eller proportionellt så många av deras anställda, åker dit på såna här grova grejer.
Men grejen är att jag är en
sjukkultur.
Jag är en etiskt och moraliskt felbar person.
Samma här.
Det ska du veta.
Samma
jag
här.
Har inte alltid lyckats leva upp till mina rätt lågt ställda ideal.
Det är inte jag heller, jag håller med.
Men jag tror problemet ligger i just det här med värdegrund. För det första så vill vi ha värderingar. För värderingar är hyfsat oföränderliga.
Jaha.
Ja, och det är det som egentligen borde vara grunden.
Självklart.
Värderingarna borde vara grunden. Jaha. När du har en värdegrund, då är det bara ett papper som du kan slänga in lite saker som bara låter bra. Och de behöver inte gå ihop med varandra. Men om du ska skapa ett etiskt system, moraliska system som liksom omfattar alla dina val i livet. Det är väldigt svårt att göra. De brukar väldigt sällan lyckas. Det är därför jag personligen inte ens tror på vad man brukar kalla för koherenta filosofiska system där allt hänger ihop. Utan jag tycker att jag hittar lite sanning där, jag hittar lite fel där och så får jag leva med att allt är ett meningslöst kaos. Men för att kunna orientera mig i det här kaoset så måste jag ha några moraliska eller etiska riktlinjer. Och de måste vara mer eller mindre oföränderliga. De måste verkligen vara en grund. De måste alltid finnas där.
De ska vara konstanter.
Exakt.
Moraliska konstanter.
Exakt. Mm. Och det är problemet med värdegrund. Det finns ingen grund.
Nej, och rätt värdegrund, det här snattret och babblet och pladdret om rätt värdegrund, det är fascism. Därför om du uppfinner ett begrepp som till exempel rätt värdegrund och så säger du till dina anställda eller till ditt folk, din klan, din familj, alla måste rätta sig efter det här. Mm. Och så säger de, ursäkta, men vi vill veta vad det innebär innan vi... Nej, ni måste rätta er efter det här. Sen i efterhand så kommer jag att fylla på det här begreppet med vad jag tycker passar in i det.
Mm.
Så jobbade fascisterna i DDR, så jobbade fascisterna i Sovjetunionen, i Nazityskland. Det här, vi måste sluta prata om det här för att Eller så här, vi måste prata mer om det här med vad det här värdegrund och rätt värdegrund är. Och få folk att förstå att det här är fascism. En ulv i fårakläder.
Jag har verkligen tänkt på hur jag ska lösa det här. Och enda sättet jag har kommit på, det är att du och jag marscherar till Kebnekaise. Jag går upp på Kebnekaise i 40 dagar och 40 nätter. Och sen kommer jag ner med två renhudar. Där ja. Gud med blixten har skrivit in vad fan det är för värdegrund som alltid kommer gälla.
Ja. Två renskinn. Ja, okej, okay. Men det låter så gott som något annat. Det kan inte bli sämre än det vi har nu.
Alltså vid det här laget är jag redo att pröva precis vad fan som helst. Förlåt Filippin för att jag sa fan ja, i det Filippin. Sammanhang.
Men du, alltså public service, de ska bara ha ett credo, det kanske vi pratade om sist, jag minns inte. Men det är att de ska granska makten. De ska titta uppåt, vilka har makten, det är de vi ska granska. Inte hålla på att snärja in sig det här med rätt värdegrund hit och dit. Jag tror till och med att ju mer man pratar om sånt, desto mer suspekta figurer drar man till sig. Som åker dit för att försöka köpa sex av en minderårig eller sexuella trakasserier. Titta på Aftonbladet. De har varit uppenbarligen varit en shitmagnet för människor med fel värdegrund. Vi behöver inte nämna några namn för alla vet ändå vilka vi pratar om. Hur är det möjligt att sådana människor med så suspekta inom citatiken värdegrunder dras till Aftonbladet som ska vara någon slags fyr i mörkret när det gäller såna här saker?
Men jag tror att det finns vissa saker i den socialistiska ideologin som ofta tar sig ungefär samma uttryck. Och du får ursäkta det, men jag tror att när du tar bort individens egna ansvar och säger att det alltid är någon annans fel. Mm. Ja, det är en av de absolut, tror jag, största orsakerna till att det blir som det blir.
Så är det nog.
Att ingen behöver ta ansvar för de här grejerna. Sen att du aldrig får ifrågasätta den som känner sig kränkt, anklagad eller det som ses som offret. Att du liksom inte får ifrågasätta den berättelsen. Det tror jag är dåligt. Jag säger inte att man alltid måste göra det, men till en viss del så bör man kunna göra det, därför att alla måste ju ha ansvar.
Ja, och då kommer vi osökt in på MeToo-kampanjen som står på någon slags scenit när vi gör det här programmet. Där nu varenda bransch ska kliva fram och säga att dag för dag, att idag är det spärrvakterna som berättar om det här. Det är jättebra. Imorgon är det gynekologerna och om tre dagar då är det någon annan yrkeskategori.
Menar du att gynekologerna har pillat någon på könet?
Jag förstod att du skulle ta den.
Ja,
det betet där. Det var lite för lätt.
Ja.
Men MeToo-kampanjen är bra. Jag håller med dig dock om att man måste också ibland våga ifrågasätta även de som påstår sig vara kränkta. Och det är public service och SVT och SR väldigt dåliga på, för att de sidar alltid med den som då anser sig vara kränkt och offer. Och möjligen kommer någon liten sån här art insiktsfråga sådär som lite kanske ifrågasätter och petar lite på den världsbilden. Men ofta så är det den rätta värdegrunden som medelmåttans diktatur.
Ja, det finns ju ett tillfälle där de faktiskt har ifrågasatt offret som jag kan komma på. Det är ju när Helena Groll vänder sig till Israels ambassadör och frågar om inte han har något ansvar som jude för att judar blir mördade i en snabbmatsbutik i Paris.
Där slog de verkligen till.
Men alltså då var det som att de tog plötsligt all den här ifrågasättandet av offret på en gång.
Ja. Och det gjorde stort avtryck internationellt. När de väl gjorde det, då fick de verkligen bang for the buck.
Ja, och jag säger bara, sprid ut det lite jämnare. Ja. Fördela era graser.
Verkligen. Du som har läst om Freud.
Mm.
Nu har jag tappat namnet på Freuds lärjunge som pratade om det kollektiva undermedvetna.
Carl Jung.
Jungs
kollektiva undermedvetande.
Exakt, som han trodde att vi hade. Det finns ett kollektivt undermedvetande på SR och på SVT. Och än en gång, det är viktigt att poängtera det här. Det är inga konspirationer. Det där älskar ju Avpixlat och Fria Tider, de här andra dårsajterna. Att hålla på och spekulera om att alla journalister i Sverige ringer runt till varandra och liksom sitter i någon hemlig kabal. Det är inte så. Men däremot så finns
jag måste verkligen förtydliga att de kan knappt alltså hålla koll på en Facebookgrupp.
SR eller?
SR, SVT. Alltså de här människorna är fruktansvärt inkompetenta. Så att tillskriva dem konspiratoriska egenskaper är att överskatta dem.
Ja, det är sant. Men däremot finns det ett kollektivt undermedvetet som sitter i vägarna och som gör att den här flocken ofta beter sig på ett väldigt förutsägbart sätt. Så är det.
Så är det.
Och det är illa nog, men man ska inte dra för stora växlar på det här lilla Saltsjöbadsavtalet och det här som sägs att journalister har träffats och gjort upp. För att det bygger på den här teorin att individer över tid orkar ha en vision om någon slags... Människan funkar inte så. Det är därför inte jag tror på det här med Bilderberg-konspirationen och allt sånt där. För det bygger på att svaga, felbara människor under decennier skulle orka fixera sig vid vissa saker och driva det in i kaklet långt förbi deras egen uppenbarelse i deras eget inre om att jag kommer att dö en dag. Så att allt jag håller på med är helt meningslöst.
Ja, det var muntert. Var det slutordet?
Nej, det var inte slutordet. Vi måste köra en liten stund. Ja. Det finns några grejer som är roliga att fortsätta med. Och jag måste prata lite om P4 Extra-haveriet. För det tycker jag är så fantastiskt.
Vad är det för haveri som har hänt på P4 Extra?
Ja, det är ju alltså en av deras programledare som anklagar för massa saker som har gjort att den här personen nu får gå. Går man in...
Men man vet inte om personen i fråga är skyldig eller inte.
Nej, absolut inte. Det vet vi inte. Men de har gjort en intern utredning som verkar peka på det eftersom de då efter den har bestämt sig för att den här programledaren, väldigt känd och folkkär, får inte fortsätta. Men då får SR ett problem där. För alla frågar ju, vem är det? Varför säger ni inte vem det är när ni säger till exempel att Anders Borg har hängt fram drulen på en fest? Eller vad ni outar att Lasse Kronér har skrivit snusk-sms till sin blivande sambo. Det var liksom allmänintresse och då skulle hänga ut och sådär. Varför skriver ni inte om er egen medarbetare när det gäller så grova saker och sådär? Och då säger de att ja, men vi är också arbetsgivare och vi måste sitta på två stolar här. Och Cilla Benke har varit i flera intervjuer i P1 och P4 har pratat om detta. Och hon får inte riktigt till det. Då skrev jag med anledning av detta en läsarfråga eller vad man ska kalla det på P4 Extras hemsida. På deras Facebook-sida så skrev jag det att jag tycker att ni ska kalla Cilla Benke och P4s programdirektör Björn Lövdahl till en direktsändning. Så tycker jag att ni ska kräva deras avgång. Därför att de har hanterat det här så illa. Den kommentaren står fortfarande kvar.
What?
Ja. Och jag skrev flera andra lite retsamma men i grunden allvarliga kommentarer. Bara som en vanlig radiolyssnare som skriver in. Det är många som får göra det.
Men under eget namn?
Under eget namn, de flesta andra som gick in i den här tråden, de skrev ju bara så här, var är Lotta Bromé av någon anledning? Var är Lotta Bromé av någon anledning? Jag vet inte.
Nej, jag förstår inte heller.
Jag förstår inte, men det fick du många svar på. Så jag tänkte att vi lägger det på en lite högre nivå än det här infama skvallernivån. Och så skrev jag det här, att jag tycker ni ska kalla dem till direktsändning och avsätta dem. Och så skrev jag, om inte annat så skulle det bli jättebra radio.
Ja, det skulle men det ju faktiskt
det
bli.
Det skulle bli fantastisk radio. Det intressanta med det här är att de lät den kommentaren stå kvar. I konspirationssynvinkel så är inte det så smart. Där skulle man kunna tänka sig snarare att de hade tagit bort den där på en gång. Men den fick stå kvar och det tror jag har att göra med att de stackarna som jobbar på P4 Extra ville att deras chefer skulle se det där. Mm. Och genom att låta den stå kvar, det blir lite så här sabotage inifrån. Liksom. Mm. Så om ni vill så kan ni gå in och kolla, ni som lyssnar på det här, om den fortfarande står kvar.
Och kanske likea den till och med.
Och likea den, definitivt. Mm. För jag tycker att, inte bara på grund av P4 Extra haverit, utan även andra saker, så tycker jag att det är dags att byta ut chefskanityret på SVT och SR.
Ja, och du vet ju vad jag tycker. Jag tycker att det bör läggas ner.
Det är som Kater och äldre. För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras.
Exakt.
För övrigt anser jag att Sveriges Radio bör läggas ner.
Correct.
Men det har du hållit på mycket längre än vad jag har gjort. Jag är ju mer på en proselyt på det sättet. Eller en epigon till Aron Flam.
Ja, jag gick ju till och med, tror jag, in på min första intervju hos dem med den inställningen.
Du gjorde det?
Nej, ja. Det gjorde jag inte. Jag ville bara bredda deras åsiktsregister faktiskt. Ja. Mm. Och för de sa ju att de är... helt fria och de vill representera alla åsikter och jag tog dem på orden. Jag trodde på fullt allvar att det bara jag var den enda som hade en avvikande åsikt i hela landet. Så jag gick väl dit och tänkte det är lika bra att jag presenterar den här så vi har något att jämföra med.
Jag säger som Stefan Löfven, vi har varit naiva.
Vi har varit naiva. Så är det. Tack så jättemycket för att du kom hit igen, Jens Ganman.
Tack, Aron.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam och Jens Ganman när vi har försökt dekonstruera en bit av de många misslyckanden som vårt public service har stått för den senaste tiden. Jag vill rikta ett speciellt tack till dig som stöttar podden Dekonstruktiv kritik på Patreon, Swish 0768943737, 0768943737 och vill du donera bitcoins så kommer adressen finnas i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Tack så jättemycket och tills nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.